Jeg hedder Hassan Preisler, og om et øjeblik så skal jeg mødes og tale med mine nordiske venner, Hilde Sandvik og Åsa Linderborg. Og vi skal blandt andet tale om en bog, jeg har læst, som har mindet mig om min egen tid som aktivist på den yderste venstrefløj. Og det er ikke stolte minder, den vækker.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Se det här framför er. Henrik Landerholm, han är barndomsvän med statsminister Ulf Kristersson i Sverige. Kristersson frågar Landerholm om han vill ha en nyinstiftad tjänst som nationell säkerhetsrådgivare. Och Landerholm, som har ett flott yrkesliv på sin CV, det måste sägas. Han fick alltså det här prestigejobbet utan att söka i konkurrens med några andra. Och så visar det sig plötsligt att han är ganska slarvig. Han har glömt sin mobil på Ungerns ambassad och hemligstämplat material på en kursgård. Då måste ju till slut Ulf Kristersson ta sin hand från Landerholm, och han är nu uppe i rätten. Och där står han, alena.
Oh, det är ju den känslan av att barndomsvän bara snur ryggen till dig, tänker jag då. Alltså det är ganska häftig sak. Men det är ju vännekorruption och det är väldigt mycket annat grejer också.
Om ett tag så inleds rättegången mot den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm. Det här var ju en av årets stora politiska händelser. Han glömde ett par dokument på en kursgård, och nu när rättegången inleds ska då rätten komma fram till om han begick ett brott när detta skedde eller inte.
De bedömare som uttalar sig, de tror att Landerholm kommer att dömas för böter till oaktsamhet. Men det som intresserar mig, det är det att man tror aldrig att den här typen av män med sådana tjänster någonsin ska ställas inför rätta. Men det har faktiskt hänt.
Här. Och vi kan höra här vad Landerholm själv säger på väg in i rätten.
Kan du bara berätta hur det känns att vara här idag?
Det är ju inte en odelat positiv upplevelse, men det är också skönt att vi äntligen ska få frågan prövad i rätten.
Och din inställning är att du inte har begått något brott?
Min inställning som min advokat mycket tydligt har framfört är att vi förnekar brott.
Han säger också att han känner sig alene. Ja. Vill du gjort det, Hassan, hvis du hade...
ja, altså, ja, jeg er du sindssyg, mand. Jeg vil føle mig så alene, altså, og så isoleret og så afvist, ikke? Og så fordømt, hvis jeg var ham. Altså det, jeg har jo glemt tusind ting, ikke? Så det er rigtig godt, jeg ikke er sikkerhedschef. Altså jeg lægger mine ting mange forskellige steder.
Ikke? Ja, du ved ikke, at du har det.
Men vi skal sige, at den her mobilen på ungerska ambassaden og så, det er ikke föremål for det her åtalet, utan det er de her papperna på på kursgården. Och som hade att göra med den svenska NATO-processen och relationen till Turkiet.
Men det är så rart det att folk driver glömmer igen ting. Det skedde ju nå i Alaska också, att det plötsligt låg igen massvis av papper runt förbi på rum. Man börjar nästan lura på om det är gjort med vilje.
Ja.
Jeg hadde i alle fall lagt det ifra meg. Men dette er i Sverige, det skjer nå, men du sier også at du ikke tror at menn på det nivået blir dratt inn til retten. Hvorfor tror du det?
Nej, men altså, det er jo hele den her konstruktionen mellan folket og eliten, etablissemanget og oss andre, og den er jo lika gammel som människan har funnits på något sätt, at människor med makt, de klarar sig alltid. De ställs inte inför rätta för det som andra skulle liksom anklagas för. Och här så visar det sig att juridiken ändå fungerar.
Du hörer norsken, svensken och dansken.
Denne uken ble tiltalebeslutningen mot Marius Borg Høyby, den norske kronprinsessens sønn, offentliggjort. Her er det altså fire voldtekter, mishandling i nære relasjoner, filming av underliv, drapstrusler, forurelemping av politiet og flere veitrafikkovertredelser. Altså 32 tiltalepunkter offentliggjorde statsadvokat Sturla Henriksbø på mandag. Dagen før viste det seg at moren, vår kommende dronning, hadde bursdag. Det er litt av en bursdagsgave. Men her er det altså en rekke forulemper og skadde kvinner, fysisk og psykisk vold, og en personlig tragedie som er komplett. Nasjonale hjerne også. Tåler monarkiet dette? Kan en lure på.
Ja, altså, ni har jo sånn ung monarki i Norge.
Ja, det er faktisk en gammel dansk familie, som...
ja, så kan man tenke. Men samtidig, den har jo vært otroligt, otroligt älskad, erat kungahus, og inte minst sen andra världskrigets insatser där. Så de som säger så här, det här klarar inte monarkin och så, det tror jag visst att monarkin gör. Men jag har haft ganska mycket problem med Sonja och Haralds båda barn. Har det ju varit mycket cirkus kring. Men de som säger nu, alltså Marius advokater säger ju att det har varit oproportionerligt stora polisresurser som har gått åt till den här undersökningen. Jag kan inte avgöra det, men utifrån ett principiellt perspektiv så skulle jag säga att det krävs för att monarkin ska behålla sin legitimitet i Norge. Man måste göra det här grundligt med sådana anklagelser. Eller vad säger ni andra?
Ja, alltså tidigare har vi ju alene eller primärt diskuterat hur hårt det må vara för alltså för kronprinsessan att hennes son nu ska konfronteras med de här anklager och i den grad i offentligheten, ikke? Att det är ju en helt särskild premiss och att den här unge man, han är 28 år nu, ikke? Att den här unge man alltid har haft ett mycket hårt liv, för han är pappprins, ikke? Han är inte äkta medlem av den norske kongefamilien.
Pappprins, det er papp-ordet. Det må du forklare, fordi det er ganske morsomt.
Nå, det vi siger i Danmark, der siger man siger også papfar om en bonusfar.
Ikke? En stefar. Altså,
en stefar,
ja. Mm. Så det, han er en stedsøn av kronprinsen.
En sted, hvad hedder det, prins, ikke?
Ja.
Kunne man sige, ja. Ja,
men du, är inte prins överhuvudtaget.
Nej, det är det
där som jag tycker är, det här går medierna in och liksom skapar ett ord som inte finns och ger honom en falsk titel.
Helt säkert, men alltså när nu jag ser de här, alltså översikten över de här förhåll här, ikke? Och især detaljegraden som blir framlagt nu, så tänker jag, shit, mand, det er rigtig, rigtig slemt, det her. Altså, det er meget, meget alvorlige anklager, han er, hvad hedder det, underlagt, ikke? Altså, for meget, meget alvorlige forhold, frygtelige forhold, ikke? Mm. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke over, ja, nu bruger man mange ressourcer, men nogen må undervejs have fået at vide, at det her foregik, og nogen må undervejs have besluttet, at det ikke skulle... at der ikke skulle gøres noget ved det, altså, tænker jeg, fordi det her, det kan man jo ikke skjule med lethed. Altså.
Men hvorfor skulle det være nogen mørklægning kring det her? Det forstår jeg ikke.
Altså, du forstår ikke, hvorfor man mørklægger en uægte prins, seksuelt brutale forhold. Fra kongefamiliens side vil man ikke være interesseret i, at dette ikke kommer ud.
Nej, fast det är ganska stark anklagelse att säga att kungafamiljen har försökt
dölja
det här, vad vi vet.
Jag tänker att det undrar mig.
Vad vi vet är att Mette Marit faktiskt gick in och städade, ryddade upp Marius lägenhet när det här kom ut. Och det är ju djupt, djupt allvarligt. Och då pratade vi om det här och då så sa jag att hon är först och sist mamma. Man måste någonstans förstå henne också. Men att hela kungafamiljen skulle ha förhindrat polisens arbete på något annat sätt eller inte vilja prata om det här eller så. Att de inte vill prata om det kan jag förstå, men mörkläggning känns väldigt.
Men
alltså, en väldigt allvarlig anklagelse. Det är inte så att man har liksom
vem är det där
dragit i några tråd. Nej, men det jag tyckte att det var det.
Nej, men du har sagt tre gånger, jag anklagar inte kongefamiljen för det.
Men du spekulerar.
Ja, jag spekulerar. Det undrar mig att så många förhåll med så många våldsamma detaljer över så många år kan gå obemärkt hen, ikke? Och jag kan inte undgå att tänka över om det har varit en intresse i att det inte kom fram, ikke? Mm. Men det er klart, derfra til at sige, at kongefamilien har mørklagt sagen, er jo, der er jo langt fra mig. For mig.
Ja, men då missförstod jag dig. Jag bara tyckte att i själva spekulationen så fanns det en underton av att det är möjligt att det är så det har skett. Vad jag tänker är att de här kvinnorna säkert har burit på det här väldigt länge. Att de inte har sagt någonting. Och sen så alltid när någon berättar någonting så kommer ju en flodvåg av vittnesmål och erfarenheter. Det är inte säkert att man har legat och vetat det här och sen.
Jag tror många fler har visst något och
visst. Tror du det?
Och ja, men det är jag säker på. Jag tror inte nödvändigtvis allvarlighetsgraden, det tänker jag igen och en alltså det har kommit som ett chock på väldigt många.
Alltså hans mor, tror du?
Det är så vanskelig att vite, selvfølgelig, vi kanske går in i hodene, verken på kongefamiljen eller någon runt, men att det har varit utagering i många riktningar, det har varit en känd sak för många över lång tid. Och det handlar också om ett miljö där det är det uppföra sig sån som ung man närmast blir hejad på. Det har varit en kultur där det har blivit hejad på. Och det har varit en del av hela liksom utvecklingen av hållit på sig en slags exitkultur den TV-serien exitkultur som också har varit en del av en ungdomskultur. Och Marius Høiby var en del av.
Gud ja, och det har vi sett och vi har alltså medierna spekulerat i det här festandet och ifall det finns droger och sådär och Mette Marit gick för ett par år sedan ut och sa att hon vill att man lämnar honom i fred därför att vi ser alla att det här är ingen bra utveckling eller någonting sånt där. Då gick hon ändå ut och markerade, men det är de här sexuella övergreppen, det är de jag pratar om och det är någonting att när det blir juridik av det, när det blir olagligheter av det, det var det jag var ute efter bara. Har man känt till det också väldigt länge.
Husker där Sofie Elise och Nora Haukeland. Nora Haukeland var hans ex. Sofie Elise är en jättestor influencer och det blev läckt ut ett bild eller det egentligen blev tagt direkt från Snap. De tog bilder av sig själv med en liten pose vitt pulver. Nu har det kommit för en dag att det var hans kokain. Och allt detta är det ju uppenbart många som har känt till, och nu säger jag inte att du blir en sexuell övergriper för det att du brukar kokain långt därifrån, men att det har varit en överskridande kultur har ju varit väldigt känt. Och så är det frågsmål vi säger hade varit om visst det hade varit en kommande dronning. Och detta var det som du visste du tog med in i kongehuset. Vad gör det med dig och vad gör du?
Ja,
alltså den desperationen,
ja.
Den desperationen det må vara.
Helt klart.
Verkligen. Ja. Och det största sociala experimentet som ett kungahus någonsin har gjort, det är ju det här. Och Mette Marit och Håkon visste att det hänger på att det här barnet sköter sig. Och så blev det inte.
Tror där det kommer att göra något med folks syn på monarkiet?
Nej. Det tror jag inte. Jag tror i värsta fall, eller den största konsekvens det kan ha det här, det är att man tänker, ja, kongefamiljen ska hållas rent. Hvis det inte flyter blott blod i medlemmarnas åre, så blir det något rod det här. Ikke? Det tror jag måske kunde vara reflektionen och konklusionen för eftertiden, men jag tror inte det kommer att ha någon som helst konsekvens för varken den siddende eller den kommande konge av Norge.
Men hvis han går i fengsel, han kan komme i, altså den høyeste straffen er 10-åringen. Ja. Det er vel få som tror at han kommer til å bli sittende 10 år i fengsel, men han kan komme til å sitte i fengsel ganske lenge. Det er ganske spesielt å ha en kommende dronning med en sønn i fengsel.
Visste det? Det er veldig spesielt. Ja, vi får se vad som händer.
Ja, man borde måske bara lite deklarera att Marius Borg Højby nekter sig skyldig i alla anklager.
Bortsett från en.
Ja, det är rigtigt. Ja.
Mm. som har våld mot en ex-kjæreste, så nekter han skyld for alt. Hiss og diss. Fra kongelige skandaler til våre egne små og store konger, ukens hiss og diss. Hva har gjort dere lykkelige, og hva har gjort dere rasende denne uken? Og etterpå så skal vi snakke om en bok som blitt ganske så personlig for Hassan. Men først hiss og diss også.
Ja, veckans hiss för mig. Sverige har ju sedan pandemin världens mest kända folkhälsomyndighet, som ni vet. Anders Tegnell satte den på kartan. Han lämnade sin post och tjänsten togs efter ett tag över av en man som heter Magnus Gisslén. Han har i dagarna avgått då han menar att folkhälsomyndigheten saknar medicinsk expertis. Något som är farligt, till exempel inför nästa pandemi. Mm. En otroligt skickligt iscensatt förklaring varför han hoppar av i flera delar i många kanaler som skakar om Sverige. Jag hissar hans civilkurage.
Diss?
Veckans diss går till Fremskrittspartiets ledare Sylvi Listhaug. Hon kräver att Norge ska utvisa Greta Thunberg eftersom hon är, citat, en gängkriminell. Du då, Hassan?
Ja, min hiss först. I sista weekend försökte två svømmare att svømme hela vägen från Hornbæk till Sverige. Men undervejs måtte de ge upp, inte för att deras krafter slapp upp, men för att deras följebåd gick i stå. Motorn døde simpelthen. Okay, hör här. Jag fann ut av i förlängelse av det här att i Danmark har vi något der hedder Dansk Søredningsselskab, som er en frivillig organisation, som har 14 redningsstationer i Danmark, som betjenes af frivillige, finansieres af frivillige, og på landsplan er der to administrative medarbejdere, det er det. Men de findes altså for at redde mennesker i havsnød. Mm-hmm. Det synes jeg er helt fantastisk. Så min hiss går til DSRS. Mm. Som de bliver kaldt. Jeg har aldrig hørt om dem før. Min dis går til et digitalt overfald, der har været på et homoseksuelt plejehjem, som findes her i København, lige rundt om hjørnet. Det er et LGBT+ plejehjem, hvor ældre med LGBT+ seksuel orientering kan flytte ind, når de bliver gamle, og bo sammen med andre, der er som dem. De holdt en Pride-fest, som jeg tilfældigt ramte ind i med mine to børn, og det var fantastisk. Men efterfølgende er de på Facebook blevet overfaldet af mennesker, som poster sådan nogle kast-op-smiley'er i tråden under det her plejehjems fejring af deres sidste år som homoseksuel og som mennesker i den her verden. Ikke? Jeg synes, det er så frastødende. Altså. Og du, Hilde?
Min hiss går til Sverige, som altså nå skal flytte en kirke på 672 tonn. Det er altså en trekirke i Kiruna som legger ut på en kjøretur fulgt av TV-kameraer og svenske kongen. Og du kan faktisk følge denne flyttingen minutt for minutt. Det er litt sånn typisk svensk. Da tenker jeg at man kan bare bestemme seg for å flytte den slags storheter.
Altså, vi har jo flyttet hele
staden.
Man legger ned Kiruna for å bygge et nytt Kiruna.
Nettopp.
Fikk du med deg, Hilde, at man ikke bare flytter kyrken, man flytter 5000 gravar også. 5000 kistor og skelett skal få et nytt hjem på en ny kyrkogård.
Min diss må da bli at den skal flytte de 5000 gravene. Det var jeg ikke klar over. Det blir absolutt min soleklare diss. Hiss og diss. Etter årevis med kritikk av woke-bevegelsen kommer nå endelig kritikken fra innsiden. En dag i 2018 deltog en håpløs bakfull Aminata Kortrani i en demonstration mot slutshaming i København. Der opplevde hun noe som snudde livet hennes på hodet, og nå har hun, som en kommentator i Berlingske, skrevet bok med undertitel «En hyklers bekjennelser», der hun langer ut mot både den ene og den andre identitetspolitiske bevegelsen. Og den boken har gjort inntrykk på deg, Hassan.
Ja, hun har vært aktivistisk ja, feminist, ikke? Altså, men hun er også brun eller mørk, altså hun har en afrikansk far. Bogen er en ret personlig fortælling om rejsen ud af dette tiltagende, vanvittige fællesskab, som hun var en del af, ikke? Og det er en bog, som jeg synes er enormt klog og vigtig i forhold til debatten i dag, ikke? Men det er også en bog, som berører mig dybt, fordi der er så mange ting, jeg genkender fra min egen opvækst. Jeg har også været aktivist i integrationsbranchen, godt nok, ikke? Men altså med mange, så mange lighedspunkter til Aminatas historie. Og så har jeg jo også været personligt voldsomt forvirret over, hvor jeg skulle placere min livssmerte. Altså, kunne jeg hænge den op på den krog, som var min hudfarve, eller ville det være for reducerende i sig selv, ikke? Men jeg har læst den med stor begejstring, og det er og den kommer med en stor anbefaling også fra min side. Jeg er meget nysgerrig på at høre, hvad I har at sige om magtkamp, en hyklers altså, bekendelse.
Hun begynner jo, altså helt sånn konkret, så begynner hun med en historie der hun selv er på vei inn i en sløttmarsj. Hun har kledd seg i, altså hun har hangover, har vært på fest, og skal gå altså i tog for å kjempe for retten til å være en slott. Og retten for at kvinner kan være sånn som kvinner er, og hun sier at det er som å gå inn i et slags pride-tog. Og der går de og roper slagord for at det ikke lenger skal hette prostitusjon og så videre, og så på et gatehjørne så ser hun en svart kvinne som står og som er ser ut som hun er på jobb på et gatehjørne som prostituert og som ser på henne med et ganske så ja, liksom hva er det der holder på med blikk, og hun kjenner det i hele kroppen som en slags oppvåkning, hva gjør jeg her egentlig og hvem er jeg egentlig, og det minte jo litt om det øyeblikket du har fortalt om tusen ganger, Hassan,
om da du ja, det jeg lever her ja,
du sto på en scene i midt i din brune aktivisme og ropte ut over salen se oss som individer, og det var liksom den type øyeblikk som forfatteren her beskriver ganske sterkt på mange måter.
Ja, og så hvad hedder det, så det der jo også gennemstrømmer mig, altså udover smerte og fortrydelse og sådan noget, når jeg læser bogen, det er frygten. Altså frygten for den, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det andet end fascisme, som pludselig overtager en, når man er i en flok, som har momentum, ikke, og som kan marchere og opnå stor tilslutning pludselig, ikke? Og man kan blive bannerfører for en sag, ikke, som man foregiver for nogle andre end en selv, men som virkelig, i virkeligheden handler om ens egen position og magt og sådan noget. Altså den fornemmelse af, shit mand, hvis jeg havde lavet det her rulle, så var jeg blevet et rigtig, rigtig, rigtig dårligt menneske. Ikke? Den rammer mig, når jeg læser bogen, og skræmmer mig. Ikke? Fordi jeg er åbenbart klar til at acceptere en grad af fascisme, i hvert fald. Ikke?
Hun skriver jo om Black Lives Matter, hun skriver om MeToo-bevegelsen, hun skriver om flere av de bevegelsene som ruller inn over og Norden etter, sånn særlig 2018. Og videre. Og det hun beskriver er jo på et vis om en venstreside som krangler om hvem som har flest privilegier. og bruke det, og hun snakker om kampene på kunstakademiet, hun snakker om kampene på filmskolen, og så videre. Blant annet siterer hun dette klippet fra deres dokumentar Opprør på akademiet, der dokumentarist Anna Martensen fulgte en rekke kunstnere fra det kongelige danske kunstakademi, som på forskjellig vis jobber med identitetspolitiske spørsmål.
Jeg kikker ikke på hvide menneskers kunst lenger.
Jeg kikker ikke på hvite menneskers kunst lengre, sier kunstner Dina El-Kaisi Frimøtt i den innledende sekvensen av dokumentaren. Åsa, hva tenkte du når du leste boken?
Ja, jeg tycker at det her er viktige frågor. Som ni hör, jag är jättetrött på det här hierarkipratet, att man tävlar om vem det är mest synd om. Jag är väldigt trött på att man aldrig ser människan bakom hudfärgen och könsorganet, att man tror att vita eller svarta, män eller kvinnor, hetero eller allt annat har en särskild uppsättning, åsikter och önskningar och exakt samma erfarenheter och sådär. Jag är otroligt trött på det. Jag är som författare väldigt trött på att vita människor inte får skriva om svart och så vidare. Vi tre kanske inte borde prata överhuvudtaget, vi som är vita, heterosexuella och sådär.
Jag är inte
Nej, okej.
Men du är man.
Nej, inte det, men du är man. Och du är privilegierad på andra sätt och sådär. Det finns väldigt, väldigt mycket i den här boken som jag absolut skriver under. Men jag känner lite att det är som att gå på en begravning och prata skit om den som är död. Alltså den här veckan så kom nyheten att flera skolor i Florida förbjuder Anne Franks dagbok för att den är, som man säger, pornografisk. Mm. Och det är samma krafter som förbjuder böcker som handlar om HBTQI-frågor. Och den här veckan har Trump sagt att han ska byta ut alla som sysslar med woke på USAs museer för att de måste sluta prata om den här kolonialismen, för att USA är ett vackert land med power. Och han säger att woke is broke och sådär. Det här är ju i mina ögon en slagen rörelse. Och då känner jag så här, vad är nästa steg? Känner jag. Finns det någonting i kampen, som den kamp som feminister, antirasister och så vidare för, som vi inte får kasta ut nu, utan som vi verkligen, verkligen måste hålla kvar vid. Så där står jag i det här fältet kring den här frågan.
Ja, alltså Aminata har ett helt kapitel om utveckling i USA och Trump, ikke? Hvor hon liksom beskriver i Danmark kan och gör vi heller aldrig det som amerikanerna gör. Altså, det er ikke sådan, at når noget opstår i USA, så bliver det bare kopieret i Danmark, ind i institutioner og så videre. Det er ofte det modsatte, der sker, ikke? Og sådan skal det også være, mener hun. Samtidig så siger hun, at vi har lagt woke i graven er en illusion, fordi, de her principper, de her mennesker, har allerede taget plads, især inden for kunsten. Og i de væsentligste institutioner, som er forbundet til kunsten. Og det har stor betydning for, hvilke historier man kan komme til at fortælle, og hvilke ting, der bliver diskuteret, og hvilke, der ikke gør. Ikke? Mm. Og Trump har ikke nogen direkte indflydelse på dansk mangfoldighedspolitik på lokalt plan.
Jeg tror ikke at vi kommer noe videre før venstresiden, og nå snakker jeg den progressive venstresiden, virkelig tar inn over seg hvor skadelig dette var. Og det er mange samtaler om det, men man tar ikke inn over seg hvor skadelig dette var, fordi samtidig som at venstresiden krangler om hvem som har mest privilegier, så bygger høyrepopulistene en fortelling som samler folk. Og den ene siden delte oss opp i veldig, veldig små grupper av krenka individer, og det andre lover et slags enkelt oss og et dem, sant? Og i det tomrommet så forsvant tilliten. Og derfor så kjenner jeg, når jeg leser denne boken også, så kjenner jeg på en dyp aggresjon for at dette måtte skje. Men så kjenner jeg også på en fullstendig stiller meg fullstendig uforstående til at det kunne faktisk skje.
Mm.
Fordi det så mange av de som også har tilhørt i bevegelsen, og det enormt mye godt som kommer ut av at vi blir vekket på våre egne privilegier. Altså, det mener jeg faktisk en fordel, at vi skal kunne se andre og med andres erfaring. Og mange av mine venner har en annen erfaring enn meg selv, fordi de kommer med en annen bakgrunn, og så videre, og så videre. Superfint. Men i det øyeblikket det blir vridd om til en aktivisme, og hun skriver supergodt om da en foreleser på Kunstakademiet skal sitte i et panel, og har ikke lyst til å sitte i dette panelet fordi at det bare hun, og så det hvite mennesker. Og hun sier, jeg så lei av å drive educate. Så det har altså skapt en bevegelse der du selv skal bli opplyst om dine egne privilegier, og dermed legge deg flat på gulvet, og be til en Gud som ikke en Gud, for du får hverken nåde eller tilgivelse. Du skal bare ligge der.
Yeah.
Og det skaper så stor frustrasjon, fordi det vil aldri ende ut med noe annet enn det du kaller totalitær, altså det totalitære, eller du sa det fascistiske.
Fascistisk, ja. Ja.
Og det jeg blir rett og slett, jeg vet ikke om jeg kan tilgi at dette har skjedd.
Nei, men vi er overens her, Hilde, og om man pratar om vänstersidan så har varje vänstersidan ett extremt ansvar för det här, och jag blir precis som du helt rasande när man nu inte vill ta en diskussion om vad var det som hände och vilket ansvar har vi i det här, utan nu pratar man om något annat och låtsas att den här frågan aldrig har funnits och de här begreppen inte någonsin har varit på dagordningen och i full sving och sådär. Eftersom jag, som ni vet, är socialist, så har jag ju mina skäl då att tycka illa om den här rörelsen, därför att den är splittrade. Och Hilde, du gav ju Hassan och mig en väldigt bra artikel som var i Politiken av en man som heter Mikkel Rosengård, va? Mm. Som har varit aktiv i New Yorks konstvärld som kurator, tror jag till och med. Alltså, big shot. Och han skriver sina erfarenheter av MeToo och Black Lives Matter. Och hur de där rörelserna genom sitt aggressiva skambeläggande av alla människor, vita, hetero och så vidare, men om man hela tiden anklagar alla andra för att vara rasister eller det är fel privilegier, så stöter man bort dem. Vilket gör att man aldrig kan vinna deras sak för en bättre värld och en annan politik. Så att det är inte bara det att det är ideologiskt bedrövligt som vi tre är överens om, utan det är strategiskt helt vansinnigt för oss som vill ha någonting annat än det här. Sådana som jag.
Men du har helt rätt, Hilde. Alltså, det chockerande i det här är ju, hvordan kunne det her ske, og hvordan kunne vi lade det ske? Eller hvordan kunne I lade det ske? Ikke til dem, der nu tilhørte det her fællesskab. Altså, hvordan kunne I gå så vidt? Ikke? Og det er jo det centrale spørgsmål, man må stille sig selv og hinanden i forhold til det her. Men det gør man ikke. Det, man i stedet for siger, er ikke, at du siger det, Åsa, men det, man siger, er, ja, woke, det var en marginaliseret bevægelse fra start til slut, og nu er den død. Ikke? Og så undgår man ligesom at få fat omkring en debat, hvad det er, der i strukturerne gør, at man kan tillade, at ting går så vidt, at de bliver så, altså så hardcore dogmatiske, at de bliver menneskefjendske, ikke? Den debat har vi ikke haft. Ja, det kan være, at I har haft den i stor stil i Sverige, men jeg har ikke set den på noget tidspunkt i Danmark. Hvem har ansvaret for det lort, der udspillede sig? Hvordan kunne det ske? Og hvad vil man gøre, hvis man opdager, at man havde det ansvar for at deltage i de her processer, som jo var skueprocesser, ikke?
Men jag vet ju, när jag började med den här frågan i Sverige från ett vänsterperspektiv och frågasätta, vad är det här för någonting? Det var liksom innan woke riktigt fanns som ord, utan då pratade man just om identitetspolitik och intersektionalitet. Vad rädd jag var, jag var så bang. Det var så otäckt, och så många inom vänstern gjorde slut med mig, och jag fanns inte längre, och jag blev anklagad för att vara fascist och sådär. Därför att det ligger i korten då att man inte för jämställdhet, jämlikhet, antirasism, alla människors lika värde, rätten att älska vem man vill. Om man ifrågasätter hela det här teoribygget, då står man på den andra sidan. För det finns bara två sidor. Det ena eller andra. Antingen eller. Svart eller vitt. Och för det är det som är det dogmatiska i det här Hassan. Och det, så svaret är otäckt. Mm. Är det. Men nu tycker jag inte, nu är det ju snarare läskigt att försöka, det är ju snarare läskigt att gå emot de som är anti-wokister.
Men det är, alltså min största irritation är att en bevegelse som vant på frigöring taper på fanatisme. Det gäller feminismen, som då Trane beskriver, och det gäller homobevegelsen.
Ja, antirasismen.
Och antirasismen. För ju mer energi det går på att avslöra de små fel och de språkliga glipperna, alltså ju mindre kraft har en jo til å beskytte de store seirene som allerede er vunnet. Og høyrepopulismen lever av de venstresidens blindsoner. For hver gang som moralismen tar overhånd, så vokser mistilliten. Gud, og da vokser høyresiden.
For
i mitt hode så er det så klart at jeg forstår ikke at ikke en venstre side kan samle seg og se dette må vi starte på nytt.
Mm. Norsken, svensken og dansken.
Vi har en ny spalte, ukens tall, som jeg har omdiktet for min egen del i dag. Vi lager reglene mens i går, så jeg har innført ord i tillegg. Ukens tal eller ord, Åsa?
Veckans tal, det är 17 eller 17 eller
syden,
va? Nej, yeah. På era språk. Yeah. Det svenska systembolaget har minskat sin försäljning av amerikanska produkter, det vill säga vin, öl och whisky, med 17% sedan Donald Trump kom tillbaka till Vita huset. Du då, Hassan?
Ja, yeah, jag har valt att det ska vara ugens ord. Og denne uges ord er mælk. Og det er, fordi jeg har opdaget, at mælk ikke længere bare er mælk, når jeg bestiller kaffe på en café. Der er sojamælk, havremælk, mandelmælk, kokosmælk, rismælk, cashewmælk, minimælk osv. Jeg savner den tid, hvor mælk var mælk. Og Hilde?
Jeg fandt også et ord. Umareller. Umareller.
Umareller.
Det kommer av italiensk och han är och se bygg reise sig det italienska alltså gamla män som står och ser på byggplatser. Som när hus kommer upp. Järgubbe kunde en kalla det på norsk. I Sverige så har detta blivit ett nyord.
Ja, det är ett nyord.
Alltså jag älskar det ord.
Umareller.
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 Du lytter til norsken, svensken og dansken.
Og nå til kampen mot, ja, alt mulig. Spioner, desinformasjon, kriser, politikerne våre svarer på disse truslene i tiden med å samle mer makt på egne hender. For hva skjer i Danmark og Norge i øyeblikket? I Danmark nå så slåss den danske regjeringen for at EU skal ha kontroll på alt vi skriver digitalt i chatter, med en chat-kontroll. Altså WhatsApp, Messenger, Telegram skal ha et eller annet filter der en tekst kan vurderes for skadelig innhold. Den danske forsvarsministeren Truls Lund, han vil ha vide muligheter for å trømpe gjennom nye både forsvarsanlegg i nasjonale sikkerhetens navn, uten mulighet til å klage. I Norge så er det lagt frem desinformasjonsstrategi, som blant annet har fått generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening til å steile. For myndigheten vil gi mer av oppdraget for å sjekke hva som er desinformasjon til seg selv, for å avsløre det med et utvidet mandat til medietilsynet. Altså, her kommer truslene og ser makten der og sier det vi skal snevre den inn til oss selv. Og hvordan reagerer vi, Hassan? Hva sier danskene?
Jo, jeg synes det er en del oppmerksomhet omkring de her punkter, ikke? Men det man jo, altså det der er svært, og derfor er det der også gør, at der er både politisk og folkelig tilslutning til de her lidt drakoniske, hvad hedder det, midler, der bliver taget i brug, det er jo, at de er jo for det fælles bedste. Ikke? Altså det her med chatkontrollen handler jo om at afskære folk fra at bruge seksuelt krænkende materiale med børn involveret. Ikke? Altså, og det vil vi jo alle sammen gerne have. Ikke? På samme måde så det her med, at forsvarsministeren nu kan beslutte at bygge en våbenfabrik uden at skulle henvende sig til de relevante myndigheder og få de relevante tilladelser. Ikke? Det er jo også for vores allesammens sikkerhedsskyld. Ikke? Men det man jo selvfølgelig bliver bekymret for, det er de næste skridt i det her. Ikke? Altså den her totalovervågning, ikke? Hvor end-to-end krypterede beskeder pludselig ikke vil være krypterede længere, hvor myndighederne kan sidde og læse med. Ikke? Det er jo totalovervågningen. Ikke? Mm. Altså hvad hvis man kan afsløre terror eller narkohandel og så videre ved hjælp af de her redskaber? Ikke? Det er jo det, man, som jeg sidder og bliver rigtig bange for, og samtidig altså, hvad, en våbenfabrik, ja, jeg vil gerne have, at der bliver produceret våben i Danmark, så vi kan forsvare os, ikke? Men hvad hvis forsvarsministeren har brug for, at der bliver bygget en kaserne ekstra, eller en landingsbane, eller noget fjerde, ikke? Skal alle de her regler og lovgivninger, som vi har etableret i fællesskab, skal de kunne bypasses af en enkelt mand, ikke? Mm. Det synes jeg er vildt.
Mm.
Også. Hvad tänker I?
Nej, men jag tänker vi pratar om det här länge nu, alltså att när vi är rädda så tillåter vi de styrande att göra vad som helst, fatta vilka beslut som helst, införa vilka lagar som helst, därför att vi tror att det är det här som behövs för att vi inte ska gå under och dö. Rädda människor blir väldigt fogliga. Mm. Man ställer ju bara upp, säger inte ifrån. Jag tycker det är fruktansvärt otäckt.
I Norge er den diskussionen rundt denne desinformationsstrategien, som kulturminister Lubna Jaffery la frem rett før sommeren, har nesten kun vært diskutert i kulturmagasinet Subjekt, og det har vært få som har fulgt opp. Men det er ganske interessant, for når vi begynner å diskutere desinformasjon, misinformasjon, åpenbart blir vi utsatt for både trusler og påvirkningskampanjer og desinformasjon i stor stil, helt sikkert også nå i Norge opp mot valget. Det vil bli interessant å undersøke etterpå hvordan det har skjedd. I Sverige så har en jo hatt myndighet for psykologisk forsvar, og det kan høres ut som en god ting. Det jeg kunne gjerne tenkt meg på mitt eget psykologisk forsvar. Jeg vet hvor lett det er å bli påvirket. Og samtidig så trigger det mine liberale, ikke liberalistiske, men mine liberale grunnholdninger til hva et fritt ord er for noen ting. Hvem sitter og bestemmer hva det er som er misinformasjon eller feilinformasjon til enhver tid. For noen ganger så handler det også om politikk. Og absolutt. Blant annet så er det gjort en studie som viser at mellom 87-99% av kommentarene som ble fjernet under det som da heter Digital Service Act, som nettopp skal inn og regulere internett for hva som er sant og ikke sant. Studien viser at mellom 87-99% av kommentarene som ble fjernet i Frankrike, Tyskland og Sverige faktisk var lovlige. Altså at plattformene da begynner å overfjerne innhold for å unngå sanksjoner.
Ja, men det här är ju helt livsfarligt för oss som tror på det fria ordet. Så för du ringer in det som är en avgörande fråga här, Hildi. Det är ju, kan staten själv skilja på vad som är sant och falskt?
Nettopp.
Så är inte frågan om sant och falskt ofta ideologi, politik, värderingar? Eller bara nationellt säkerhetsintresse som allt oftare trumfas i? Det är... Jag tror att det är en sån backlash för alla oss som tror på yttrandefrihet och tankens möjlighet. Det är kört för lång tid framöver faktiskt.
Ja, så tänker jag också lite på, alltså I vet den danske statsminister Mette Frederiksen stod ju på grundlovsdagen 5. juni och sa att vi i Danmark ska ha både militär och åndelig upprustning.
Tror vi danskar har brug för oss att uppruste åndeligt. Styrka vår demokrati. Vores modstandskraft, som mennesker og som samfund.
Det er et begreb, der er blevet gentaget mange gange i Danmark, åndelig oprustning, for at undgå misinformation, ikke? Og for at kunne stå sammen mod truslerne osv. Og så når hun ligesom skal forklare, hvad den består i, denne åndelige oprustning, så er det jo, at man lærer at vende tilbage til at læse længere i form af bøger og nyheder fra medier, som er redaktørborgerne, frem for at gå rundt på de sociale medier. Og man snakker også om, at man skal afskære de unge for muligheden for at bruge mobiltelefoner i skolerne osv. Og andre digitale redskaber. Ikke? Jeg må sige, altså samtidig med, at staten så ønsker en medieombudsmand, ikke? Og vil indskrænke mediernes mulighed for at kigge systemet efter i kortene ved hjælp af en offentlighedslov, ikke? Og man nu også vil indføre chatkontrol og sådan noget. Sådan en pakke samlet set bekymrer mig. Ikke? Mm. Og jeg mener jo netop, at man ved hjælp af nettet kan forbinde sig til folk, som mener noget andet end det, som er konsensus, ikke? Absolut. Og meget af det, man finder derude i fringe, ikke? I udkanten, er tosset. Ingen tvivl om det. Noget af det er decideret vanvittigt og farligt. Sådan er det. Men det er også derude, at man kan finde tilslutning til at prøve idéer af, som er på kant med det fællesskab, som man ellers ikke udfordrer. Ikke? Og hvis jeg tænker læse længere, ja, vi har i Danmark 4-5 store forlag, ikke? De publicerer ikke ting, som er voldsomt kontroversielle på de forlag. Der bliver udgivet ting, som er inden for rammen af, hvad vi kan tolerere hver gang. Ikke? Hvad er det, skal vi ikke kunne læse og forbinde os til det, som kommer fra andre steder end den her boble eller den her motorvej, vi kører af, som er den vedtagende motorvej, vi skal køre af?
Og så må jeg jo også tænke, at det må kunne udsættes for debatt. Det en har nu, en har en stor fringe, som mener, at man heller ikke kan delta i den offentlige samtalen i de større medierne. Man ville egentlig ikke delta der og trække sig under, samtidig som en har en stadig mere regulert boble i det store samfundet. Det bekymrer mig også. Så der det. Vi burde alle haft mer raushet for flere identiteter, sa jeg her i stad. Det er mening på om dette også.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
Men la oss avslutte i garderoben, der den virkelige maktkampen utspiller sig. Er det egentlig greit at unge ikke vil dusje nakne sammen? Er det krise, eller er det helt naturlig? Det har både norske, svenske og danske medier tatt for sig med jævne mellomrom. Hvad tror dere?
Ja, det var Göteborgs-Posten som startede den her diskussionen i Sverige nu senast. Det er jättemånga unga människor som inte vill duscha längre efter skolan, efter idrotten, därför att man är rädd för mobilkamerorna som åker upp och så blir man fotad och så sprids det bilder och det är naturligtvis otroligt kränkande. Och jag tyckte att det var besvärligt redan innan mobiltelefonen fanns. Jag skämdes för min kropp, ville inte visa hur jag såg ut. Jag tycker man ska få duscha när man vill, sa nu jag. Jag har duschat 2 gånger om dagen, men jag vill gärna göra det för mig själv. Vad säger ni andra?
Jamen, jeg er uenig med dig, Åsa. Jeg mener, at du skal have lov til at dusche, som du vil, og når du vil. Men at unge mennesker efter idræt selvfølgelig skal gå i bad. Det er klart. Altså, der er nogle regler omkring hygiejne, og så er der et fællesskab, som handler om, at vores kroppe er alle sammen uperfekte, og hvis vi ikke får en mulighed for at vise vores krop og se, at den er lige så uperfekt som de andres, så vil vi gå med vrangforestillingerne resten af livet. Det er min holdning til det. Men mobiltelefoner skal være absolut forbudt at medbringe ind i et omklædningsrum, naturligvis.
Jeg er jo helt enig med dig, Hassan. Og det at tage med sig små barn ind i botstue fra de er veldig små, for at se på alle de forskellige kroppene, det har jeg gjort. Og det er jo noget med den enorme gleden en kan se når et barn ser en gammel naken kropp for første gang. Fordi altså, dette det, sånn det våre kropper ser ut. Og jeg blir lei meg også når du sier at du skammer deg over din egen kropp. Det å skamme seg, å ha en skam over kropp, det gjør meg rett og slett enormt vondt å høre.
Jo, men altså, det er en sak ifall idrottsläraren kom in och duschade och visade hur en gammal kropp ser ut. Men här handlar det om att tjejer som kan vara ganska elaka mot varandra,
ja, jag vet det.
Ska visa upp sig in på varandra. Och det kan finnas en penalism i den där omklädningsrummen som jag märker att ni inte har varit med om. Men jag har det. Och jag vill inte att någon mer ska vara med om det som jag har varit med om. Och jag... Det finns regler för hygien och så vidare, okej, fine. Men om man som jag satt vid sidan av på idrottslektionerna och inte ens knappt var med.
Mm.
Det är så många som skäms för sina kroppar. Och det är väldigt många killar som skäms för sina kroppar inför andra killar, tjejer inför andra tjejer. Jag har haft mycket lättare att visa mig naken inför män än för kvinnor.
Mm.
Ja, och att jag ska låna ut min kropp som ett pedagogiskt exempel på att alla kroppar kanske är olika ut, det vill inte jag. Jag vill inte det som tonåring.
Men ja, intressant. Jag har också haft riktigt dåliga upplevelser både till svömning och till idrott med att visa min kropp fram och uppleva att bli utskammad undervejs och efterföljande, ikke? Altså sådan noget med, at nogle andre fra klassen tegnede en kopi af min penis på tavlen efterfølgende, ikke? Og den skulle så angiveligt have været mindre end gennemsnittet på det tidspunkt, jeg gerne indskyde.
Se det igen.
Altså den type oplevelse er helt sikkert, og jeg ved jo også, jeg har jo også et teenagebarn, jeg ved jo også at fra hende, at de oplevelser ligesom også følger ind i de efterfølgende generationer. Men ligesom alle andre ting, hvor man kolliderer, ikke, og bliver udsat for ting, der er forkerte, som endda kan være overgreb, så er det altså de voksnes ansvar at forholde sig til det her, ikke? Og hvis man har en klasse, hvor der foregår udskamning på baggrund af den fysiske fremtræden, så er der forældre og lærere, pædagoger og så videre, der må gribe ind og sætte retningslinjerne for adfærden i forbindelse med det her. Ikke? Mm. Det kan ikke være rigtigt, at det skal gå ud over den person, der skammer sig over sin krop, at nogle andre ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
Fast alla barn har inte det förtroendet för sina lärare att säga det. Man kan prata om mycket, men kanske inte just det där. Och det är samma sak med mig och min kropp. Jag har inte kunnat prata med mina föräldrar om den överhuvudtaget.
Ja, det är kul.
Så det jag är inte ensam i det här. Det är ju det finns ju skäl att den här frågan diskuteras.
Mm.
Tänk att vara tonåring idag eller ännu yngre och hela tiden ha de här flödena från sociala medier som talar om hur du ska se ut.
Förfärligt. Men vi ger upp då.
Alltså
ska vi bara ge upp? Det är det jag nekter att göra.
Nej, men jag tror att man kan välja så här, antingen ska alla vara nakna eller också försvarar man den personliga integriteten och då gör
alltså en dansk expert säger att det netop ikke er et argument for at afskaffe fællesbadet, tvært imod. Mm. Hvis vi tillader, at de unge kan slippe for badet, er vi kun med til at gøre problematikken og angsten for nøgenheden endnu værre. Fordi den eneste kontakt, de har til billeder af den nøgne krop, er digitale, og derved får de aldrig ved selvsyn konstateret, at de faktisk er helt ok, og at nøgne kroppe er skønne og skæve på alle mulige måder.
Og derfor vil jeg heller ikke ha kjønnsdelt svømming.
Nei, jeg er enig.
Det kjente jeg var det siste ordet, og jeg har en liten overraskelse til dere. Og en liten observasjon, så dere kan tenke på det neste gang. Stadig mindre musikk lages på engelsk i Norge, Sverige og Danmark. Det er en markant endring i alle våre land i løpet av de siste 10 årene. Det er en revolusjon, skriver Sune Anderberg i Danske Vikenavisen. Og i 2024 så var samtlige av de 10 mest inntektsgivende låtene i Danmark dansspråklige, første gang noensinne. 8 av 10 mest drømmeartister i Sverige i 2024 var lokale, og det er også kommet opp. Så jeg tenkte vi kunne gå ut på norsk country fra ja. Stord og Lesja, altså innland og kyst-Norge som møtes I en heftig forening med Ingen her deg, med Tobias Sten og Synne Vo. Dere med på det?
Ja, ja. Ja.
Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så et bilde av deg på byen I bygda di.
Jeg har ikke sett det på en stund. Jeg gjorde mitt og du gjorde det vondt. Skulle være en mann, du var så vidt en gutt. Du la på tråden og du kutta meg ut. Du kutta meg ut.
Så jeg stoppa opp en taxi og jeg ba han så snilt. Kan du kjøre meg hjem, jeg har gått meg så vilt. Men om du ber meg komme over, jeg dum, jeg vet jeg bør ikke. Men hva om jeg tar feil? Ja, om du skriver til meg I fullo at jeg den du skulle ha hatt nå, kan jeg ikke si nei.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg, norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Jostein Olseng. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yla Arenaen og NRK Radio. Klippene I sendingen hentet fra Aftonbladet, DR og Jyske Vestkysten.